Jesus, vi tackar dig att vi får vara inför ditt ansikte, Herre. Vi tackar dig för din fantastiska kärlek, Herre. Vi tackar dig för ditt hjärta som rymmer, Herre Gud, ditt hjärta rymmer oss. Din kärlek tar aldrig slut, Herre. Vi tackar, vi får fira gudstjänst inför ditt ansikte, Herre. Tack att du har sagt i ditt ord att när två eller tre samlas så är du mitt ibland oss. Och du vill röra vid våra liv. Herre, du vet vad vi har varit den här veckan. Du vet det vi har upplevt, det vi har burit med oss, Jesus. Nu bara tackar vi dig för att vi får stanna till vid ditt ord en stund, Herre. Jag ber, Herre, att du ska hjälpa mig, Herre, att förmedla någonting som inte bara är liksom lite gulliga tankar utan som är ditt ord, Herre, in i våra liv. Och vi ber att du ska hjälpa oss också kunna urskilja det som är ditt tilltal till oss. Och det du vill att vi ska ta tag i, Herre, och det som vill ta tag i våra liv, Herre. Jesus, jag tackar dig för den här hösten som vi går in i nu som kyrka, Herre. Jag tackar att vi för de planer du har för oss, Jesus, som gemenskap, men också de planer du har för oss som enskilda, Herre. Herre, vi bara ber Gud att allt ska ske till ditt namns ära i Jesu namn. Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Vad härligt. Första Korinthierbrevet 13:13. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Kanske du känner igen den bibelversen. Den kommer vi läsa många gånger under hösten i det här temat som vi ska ha. Det är ju så härligt att få ha gudstjänst här igen. Yes! Det var bara jag som tyckte. Det var lite sådär, Matilda tyckte det innan. Men härligt. Vi har ju haft en fantastisk sommar, tycker jag. Med sången på kyrktrappan. Från den 6 juni, varje söndag, så har vi kunnat vara utomhus. Vi har sjungit, vi har haft gemenskap. Och liksom bara delat den här goa känslan av att få träffas. Det har varit perfekt. Och vi har kunnat sjunga ut tro, hopp och kärlek till Hässleholm på kanske ett annat sätt än vad vi gör när vi är här inne. Ni vet, det har låtit ganska bra ut över stan, och vi har flera berättelser från människor som har liksom, man har suttit på balkongen och man har lyssnat och man har liksom njutit av att höra de här sångerna. Och vi vet ju att Guds ord, det som är Guds ord i det vi förmedlar, det vänder inte tillbaka fåfängt, utan det gör det Gud har tänkt att det ska göra. Och Guds ord i sig är levande och verksamt, och det liksom når in i hela vårt liv. Det står i en översättning att det når in i vårt innersta, och där gör det Gud har tänkt att det ska göra. Så Guds ord, det är bra grejer. Jag kommer återkomma till det i predikan här. Så även nu, om vi går in i kyrkan igen, så fortsätter vi att så ut evangelium om Jesus för fullt, fast på ett annat sätt. Varje gudstjänst, varje husgrupp som träffas, varje bönetillfälle, varje fredags, varje källaren, varje söndags, varje gång vi har vårt morgonkafé öppet, varje gång som second hand slår upp sina portar, varje gång vi tar emot ett barn, en familj på vår förskola, Harpan, så är det församlingens sätt och församlingens väg att nå ut med evangelium om Jesus i vår stad. Och varje tillfälle som du och jag har i vår egen lilla värld av relationer med släkt och vänner och kollegor och de vi möter är ju faktiskt möjligheter som Gud både vill och kan använda för sina syften. Så det är väldigt bra att börja sin dag med att säga: Herre, idag använd mig. Gör mig uppmärksam på vad du vill göra. Hjälp mig att få vara till glädje, till välsignelse, till uppmuntran för någon människa. Bibeln säger att vi ska ta väl vara på varje tillfälle som vi får. För dagarna är onda, står det i Efesierbrevet 5:16. När vi har bett och funderat över den här hösten och det vi vill förmedla i förkunnelsen, så tror vi som är förkunnare i församlingen att vi ska liksom ta det lite back to basic. De här liksom enkla, viktiga grundgrejerna i vår tro. Vi behöver påminna varandra om det här. Vi behöver liksom ställa oss samman igen. Ni vet, församling är så otroligt viktigt. Att vara kristen på egen hand är som att spela fotboll själv. Även om man är duktig så klarar man inte det. Liksom, man möter ett 11-mannalag där på den sidan och så står man själv. Det går inte. Man kommer förlora. Eller det som, ni vet, en tubaspelare utan orkester. Hur kul är det? Det är inte så jätteroligt. Bump, 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 bump. Utan man behöver liksom orkestern för att det ska låta någonting. Så vi behöver verkligen varandra, att vi står tillsammans. Det var ganska bra tuba, eller hur? Jag märkte att ni vaknade till där några. Tänkte vad härligt. Varför är vi här? Vad vill Gud? Vad är på hans hjärta? Vad vill han med ditt liv? Vad vill han med oss som församling? Idag så vill jag ta oss i bibeltexten till en väldigt speciell plats. Och jag önskar att vi liksom skulle se den här platsen för vårt inre nu när jag läser den här bibeltexten. Vi går till Johannes evangeliet kapitel 21 och så lyssna. Och det är lättare för dig att lyssna med och blunda, så gör det och försök tänka dig in i den här texten. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag går ut och fiskar. De andra sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De svarade: nej. Han sa: kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och han kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga om honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter han hade uppstått från de döda. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Väldigt skön inledning på den här texten. Jesus visar sig. Han möter sina lärjungar en gång till. Det längtar vi efter. Herre, visa dig för oss en gång till. Låt oss möta dig. Det är den längtan som bär våra liv. Men texten fortsätter sen med att lärjungarna på initiativ av Petrus ger sig ut för att fiska. En hel natts fiske utan napp. Och så står Jesus där på stranden. Det är 100 meter, det är morgon, det är gryning. Ni vet, det är inte så där supertydligt. En del kanske var lite hade behövt glasögon, jag vet inte om det fanns på den tiden. De ser inte riktigt, de förstår inte riktigt att det är han. Mina barn, säger Jesus. Eller som det också skulle kunna översättas, mina små pojkar. För det, vid det här tillfället var det faktiskt bara grabbar som var där. Har ni inget att äta? Och jag älskar att Jesus ställer just den frågan. Han bryr sig om hela våra liv. Det var inte bara det andliga, det var inte bara det själsliga, utan han såg att de här var hungriga. Och de ser på sig själva, vi har ingenting. Och det där tycker jag ofta när man ser på sig själv, så tänker man, nej men jag har ingenting. Framförallt inte andligt sett. Gud, om du inte kommer, Jesus, och ställer den där frågan till oss. Här, har ni någonting? Nej herre, vi har ingenting, men du har allting. Vi behöver verkligen få det. Och så säger han, kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. Och de får massor, nätet blir proppfullt. De orkar inte ens dra upp det för all fisk. Och så tänds en lampa hos Johannes. Det är Herren, det är Jesus. Och Petrus, han glömmer fångsten, han glömmer allting. Han kastar sig i vattnet och plumsar i. 100 meter djupt kan det vara. Alltså 100 meter djupt, det kan vara ganska djupt va? Jag vet inte hur långgrunt det är där i Genesarets sjö. Men hur som helst så plumsar han i det här i alla fall. Och han gör inte som vi hade gjort. Vi hade liksom tagit av oss det mesta. Han tar på sig, för han hade inte så mycket på sig. Han tar på sig kläderna och slänger i sig och springer där. Och den väntar Jesus. Och det är tre saker som jag skulle liksom vilja peka på i den här texten. Nämligen kolelden, brödet och fisken. Man skulle kunna få över dem till tro, hopp och kärlek om man vill. Vi får se om jag lyckas med det. Annars så var det i alla fall ett försök att göra någonting om det. Jesus väntar där. Och vi Jesus, han har förberett. Där är en koleld. Man ser liksom hur det glöder. Och på denna elden så är det bröd som Jesus har förberett. Han har bakat. Det är fisk som ligger där. Och man kan liksom känna den där ljuvliga doften. Och jag tror ifrån den här ganska så... det var nog ganska mycket aktivitet. 153 fiskar, man slänger sig i. Det är liksom wow, wow. Och så kommer man in i land där och bara... Det är som att nu är det helig mark. Det bara stilla ner sig. Jesus har förberett. Han har gjort klart. Och han har visat dem igen att när de följer hans ord, gör som han säger, då blir nätet fullt. Och han har också förberett en måltid. Och jag tänker denna koleld, denna glöd, är som en bild på den helige ande, på den kärlek som den helige ande vill förmedla in i våra liv. Han som kommer med eld och som gör oss brinnande och hängivna. Han som ger oss passion och glöd. Det behöver vi i den här tiden, kära älskade vänner, brinna för Jesus. Guds egen närvaro, ett hjärta som glöder, ett hjärta som brinner för Jesus. Och jag tror att den där kolelden, den finns nära oss. Det är en plats för heliga möten att hålla lågan brinnande i en tid om vilken Jesus säger. I den sista tiden ska kärleken kallna hos de flesta. Men lyssna, älskade vän, du och jag, vi kan brinna för Jesus i hela vårt liv. Vi kan vara brinnande varje dag för Jesus. Inte därför att vi liksom bubblar upp någonting i oss själva. Utan därför att kolelden, Herrens närvaro, är tillgänglig. Vi kan komma dit, vi kan bli berörda där. Så att Guds rena kärlekslåga är där. Idag väljer jag att hålla mitt hjärta mjukt. Läste Håkan på en av andakterna på second hand butiken i veckan som jag var med. Jag har följt mig den där. Idag väljer jag att hålla mitt hjärta mjukt. Och för att hjärtat ska vara riktigt mjukt så behövs Guds eld. Guds beröring i mitt liv. Du kanske liksom är likgiltig till mycket. Du kanske liksom brottas med apati. Vad spelar det för roll? Ja, det är som det alltid har varit och det blir inte bättre och det var bättre förr och alltihopa det där. Så man kan liksom falla in i. Här finns en plats. Det finns en koleld. Det finns någonting som gör i Guds närvaro att ditt liv kan börja brinna på riktigt på insidan. Och ni vet lärjungarna som följde Jesus ifrån Jerusalem till Emmaus, när Jesus talade så säger de: brann inte våra hjärtan i oss? Längtar inte du efter också, som jag längtar efter, att få leva brinnande, passionerad? Liksom, det här vill jag, det här tror jag på. Jag menar att det finns möjlighet i den helige ande. För det står ju faktiskt så att han, Jesus Kristus, ska döpa oss i helig ande och i eld, passion för honom. Och på den här kolelden där låg bröd. Men hur gott är det inte när bröd liksom läggs på en eld och man får vrida och vända på det där. Det får inte bli för bränt, för det är inte bra. Det ska vara så här lagom, ni vet, så här nice. Och så bara tar man det här varma, goa brödet liksom. Kan känna doften, eller hur? Doften av detta, det skapar någonting. Vår bön som pastor och förkunnar den här församlingen är att det bröd, alltså det Guds ord vi predikar och förmedlar i den här församlingen ska vara ett sånt bröd som ligger på kolelden, som gör att det luktar gott. Och när vi kommer tillsammans så känner vi: åh, det här är gott. Guds ord är gott. Ni vet, Guds levande ord, det är brödet från himmelen. Och Jesus säger, människan ska inte bara leva av det fysiska brödet, utan också av varje ord. Ordet som bröd som utgår ifrån Guds mun. Brödet är en bild av ordet. Ordet är brödet. Oj, vad säger jag fram och tillbaka, upprepa mig. Men det stod så här. Det var skrivet konstigt, mitt utkast. Vem har skrivit det? Guds ord, det är det levande, goda brödet. Ordet och anden, vet, elden över ordet, det är också viktigt. För de gör någonting. För att Bibeln kan ju vara den mest tråkiga, torra, märkliga bok som helst utan kolelden under. Men när kolelden börjar brinna och anden får tag i både dig och i Guds ord, så händer det ju någonting. Så skapas det ju någonting. Helt plötsligt så ser du någonting i Guds ord som du inte har sett förut. Du bara, wow! Ja, säger Gud. Visst, har du inte sett det innan? Jag har sagt det hela tiden. Så att Bibeln säger att de ord, säger Jesus, som jag har talat till er, de är ande och liv. De är levande. Är mat för vår inre människa. Guds ord är både karta och kompass. Guds ord är lampan som lyser upp mörkret. Och hela Bibeln är utandad, inspirerad av Gud. Och till nyttig till undervisning. Till rättavisning, upprättelse och fostran i ett rättfärdigt liv, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Halleluja. Och nu ser jag här plötsligt att mitt utkast är inte helt utskrivet här. Det blir spännande, predikan. Det är ganska intressant, ni kan se här, titta. Den slutade skrivaren. Så vi får se vad det tar vägen. Jag kanske måste gå och hämta min mobil. För jag har faktiskt förberett mig den här söndagen. Inte bara random. Det kan man ju tro när man lyssnar. Vi har en bra skrivare. Men det är som att på söndagar så är den inte riktigt alltid glad. Men då har man ju det i telefonen. Kär Jesus. Att läsa Bibeln och be till Gud, det tror jag att väldigt många kristna vet att det är helt nödvändigt. Men det finns liksom ett slags inbyggt motstånd ibland mot att göra det. Ungefär som att vi vet att motion, det är bra för kroppen. Men det tar ofta väldigt mycket emot att ge sig ut på den där joggingrundan. Eller gå på det där passet på gymmet liksom. Till dess att man bara gör det och inser hur bra det är. På samma sätt är det med Bibeln och bönen. Den är ju inte alltid direkt. Men när man väl börjar så öppnar sig en ny värld. Och det står så här i första Timoteusbrevets 4:8. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Men Guds fruktan, alltså Bibeln och bönen, är nyttig på allt sätt. För den har löften om liv både för den här tiden och för den kommande tiden. Det är så, på samma sätt som fysisk träning så är det ju en utveckling ju mer man gör den. Kontinuiteten ger utveckling. Så är det också med bibelläsningen och med bönen. Det är beslut det handlar om. Det är tider, det är träning, det är uthållighet. Och utan denna träning, utan detta, så kommer vi alltid att vara chanslösa när det väl blir match. Och ni förstår vad jag menar. När man väl står inför en situation och ska säga något, stå upp för något och vara någonting som man egentligen längtar efter. Har du inte träningen i Guds ord och i Guds bön så blir du bortdribblad, superlätt. Och det är därför det är så viktigt, det som är bakom, som du sa Sia, liksom, som är bakom kulisserna. Liksom. Det är där det sker någonstans. Att vi liksom har ett liv med Gud som där vi bygger upp. Fyll dig med Guds ord. Det här nybakade Guds ordet. Inte bara det som var igår. Utan det nybakade, det färska brödet. Och det är härligt att gå på gudstjänst och höra en predikan. Men det räcker inte. Du behöver mer än en predikan. Du behöver leva i ordet, läsa ordet, tänka på ordet. Och när människor i Bibelns värld skulle in i nya uppdrag kunde det ofta låta som det lät när Herren själv uppmuntrar Josua som skulle ta hem över efter den store Mose. Gud pekar inte och säger Josua, nu måste du vara stark i dig själv. Du måste ha kompetens. Du måste ha mycket förmåga. Du måste ha rätt utbildningar. Du måste ha rätt förutsättningar. Du måste ha rätt arbete som framgångsnycklarna. Nej, han pekar på sitt eget ord och på sin egen närvaro. Och han säger så här till honom. Och vi kan ta till oss det. Tala ständigt om denna lagbok. Och tänk på den själv. Tänk själv på den både dag och natt så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt. Herren din Gud ska vara med dig vart du än går. Och nu får vi gå över till mobilen för sista punkten här. Ska vi se här. Kära Gud. Kolelden, brödet och fisken. Känslan att ha fiskat hela natten utan att få något har vi dessvärre inte så svårt att ta till oss. Det är allt för få människor som kommer till tro på Jesus i Sverige, i Skåne och i Hässleholm. Men kanske är det som Jesus säger. Fisken är på andra sidan båten. Ni kan inte alltid hålla på som ni alltid hållit på. Ni kan inte göra det ni alltid har gjort. Kanske hänger fiskresultatet ihop med att vi inte lyssnar in hans ord. Utan vi gör ofta som vi själva tycker och som vi själva tänker. Och så ber vi att Gud ska välsigna det vi har kommit på. Gud, du ser vi har kommit på det här nu. Så nu vet du vad du borde göra. Du borde välsigna det vi tycker. Och Gud är ju god, så visst kan han göra det. Men det finns någonting där det redan är välsignat. Och det är att göra det som Gud säger. Och istället ställa frågan inför olika skeden, både i sitt personliga liv och i församlingens liv. Gud, vad är det du vill nu? Och i det tilltalet, om det är så konstigt som att vi hyr Hässleholms kulturhus under 5 helger och gör lite annorlunda gudstjänst och folk undrar, vad gör ni nu? Vi har väl en bra kyrka här? Nej, men det är högra sidan som gäller nu. Är ni med? Så kanske det är det som är nyckeln. Men vi har väl en bra affär här borta på Finjagatan. Ursäkta kameramannen. Det räcker väl att ha den second hand butiken. Nej, men det är högra sidan som gäller nu. Vi ska se framåt. Come on! Så att Gud kan göra någonting. Och vi får känna, men det här kommer inte gå om inte Gud hjälper oss. För det här är ju jättesvårt. Hur ska vi fixa det här? Nej, precis. Vi fixar inte det här. Men vad handlar det om? Då handlar det kanske om att säga, Herre, om du inte kommer så är vi lost. Och det är det jag tänker lite med den här bibeltexten en hel natt. Om vi ska vara till välsignelse behöver vi vara beredda på fiske på andra sidan. Och vi behöver tänka på förändring. Inte i första hand för vår egen skull, utan för fångstens skull. Det kom en gång, berättas det. Det var faktiskt en kollega till mig som berättade detta. Så att det här är nog inte bara en pastorshistoria. Klart, det är en pastor som berättar. Hur ska vi få till det nu? Ja, hur som helst. Så berättar han att han fick ett samtal av en broder. Det var en broder den här gången som inte var glad för alla förändringar i kyrkan. Så han sa så här, jag förstår inte att vi ska ändra på allt i den här kyrkan. Det är ju faktiskt bara vi här. Just det. Det är bara vi här som alltid har varit här. Det behövs nya grepp. Men inte bara random i luften, utan när Jesus säger kasta ut på andra sidan. Det är då vi kastar ut på andra sidan. Halleluja Jesus. Kanske har Gud lagt en kallelse på ditt liv som handlar om att ta evangeliet dit det aldrig nått förut. Då vill vi som församling stötta dig och hjälpa dig i den processen. Det kan handla om ett sätt att nå ut med evangeliet i vår stad som vi aldrig gjort förut. Det kan också handla om en ort i Skåne som inte har så många kristna och som skulle behöva ett nytt sätt att nå ut med evangelium. Men det kan också handla om människor på andra sidan jordklotet. Där du bara liksom helt plötsligt får ett land som du börjar bära på insidan i ditt hjärta och be för. Det kan handla om att få tjäna Gud i ett allt mer sekulariserat Europa. Oavsett vad det än handlar om, så tänker jag att Gud kallar människor till mission och till evangelisation och till pionjärarbete också i vår tid. Så bär du på en kallelse i ditt hjärta, så vill vi som församling stå bakom och stå tillsammans med dig att du får börja tjäna Herren. Men oavsett om vi bär på en sån kallelse i våra liv, så är vi ju människofiskare här och nu. Och bär du på en kallelse, låt oss säga till södra Portugal för att starta ett evangeliskt arbete där, så börja imorgon i Hässleholm. För du blir ingen missionär för att du sätter dig på ett flygplan. Utan det är någonting som börjar i tjänst för Gud här och nu. Men jag är övertygad om att vi som församling kommer att få vara med och skicka ut unga människor som har en tydlig missionskallelse i sina liv. Som vill bryta ny mark, som vill gå nya vägar, därför att det är vad som behövs i den här tiden. Pionjärer som säger, här, det här har jag aldrig gjort förut, det måste gå. Det måste gå. Det måste gå. Vi vill vara med. Vi vill följa dig. Att det inte bara blir en signaturmelodi för söndagsskolan. Att nu lär vi oss den här låten. Och så sjunger vi den varje gång som en slags proklamation för söndags. Vi är en församling som vill följa dig, Jesus. Från liten till ung och till gammal och medelålder så vill vi följa dig och gå dina vägar. Är du lärjunge så är du ett vittne. Det hänger alltid ihop. Sen står det att de åt av fisken. Jag menar inte bokstavligt att vi ska äta upp människor som kommer till tro. Men jag tror att det ligger en mättnad och en tillfredsställelse som inget annat ger än att få vara med och föra en människa till tro på Jesus och till dop i vatten och till dop i den helige ande. Och jag tror att det där ligger förberett för oss. Gud lägger människor på våra hjärtan. Och när vi ber för människor så lägger vi den liksom bokstav. Den här bilden är lite haltande nu, men jag tror att ni är med. Ni är så väldigt kloka. Så att vi lägger människor billigen på kolelden när vi ber. Så fisken hamnar där. Det blir en påverkan på ett sätt så att Herre, jag ber för Kalle, jag ber för Bosse, jag ber för Astrid eller Ines eller vad nu de heter som vi ber för. Halleluja. Båtarna och näten de hade, det var nödvändiga redskap för att fånga fisken. Men de var redskap, de var inte mål. Målet var fisken. Och lyssna nu här. Pingstkyrkan i Hässleholm är inte målet. Vi är medlet. Vi är redskapet i Guds hand för att evangelium ska ut till någon annan. Det är det som är riktningen. Det är det som är kallelsen. Vi är inte ett folk som är till för oss själva. Utan vi är till för den här världens skull. Och nu har tiden gått jättelångt. Titta inte på klockan. Men det var så länge sedan jag predikade på det här sättet. Så att ni som kom fick nästan skylla er själva. Tack Jesus. Hör ni, nära kolelden så vill jag ge tre utmaningar som du kan plocka med dig. Och så vill jag också ge tre inbjudningar till slutet på den här gudstjänsten. Vi ska be för varandra. Utmaning nummer ett. Vi har tagit fram ett bönekort som du kan hitta ute. Vi ber för en människas frälsning en minut om dagen som en del av vår satsning, den vi ska ha i Kulturhuset. Det finns hopp. Jag ber för att, och så har jag skrivit ett namn på det här kortet, ska få lära känna Jesus. En minut varje dag ber jag för den här personen att han ska få lära känna Jesus. Och som ett led i det när jag börjar be för detta så tänker jag också, jag ska bjuda med honom till de här mötena på Kulturhuset. De här lapparna, du kan ta många om du vill, men ta åtminstone en och ta det här på allvar. Ta det på sånt allvar, så tänk så här. Om jag vore den som inte kände Jesus och min vän började be för mig. Är du med? Gör det. Det är utmaning nummer ett. Kom också på träningspassen. Varje torsdag klockan 19.00 när vi har ordet, bordet och bönen här. Kanske den allra viktigaste samlingen vi har i kyrkan. När vi är inför Gud och ber för vår stad, vårt land och vårt folk. Kom och var med. Och vi har också morgonpass för den som passar för varje tisdag, onsdag, torsdag klockan 8 på morgonen. Bönen. Utmaning nummer två. Läs en bibelplan tillsammans med mig. På YouVersion, bibelappen som jag vet att många av er har. Ikväll ska jag lägga ut en länk på Pingstkyrkans Facebook-sida. Då klickar du på den och så går vi in i en bibelläsningsplan där vi under 4 veckor läser Apostlagärningarna ett kapitel om dagen tillsammans. Och där kan man kommentera, man kan ha bönämnen och liksom man kan hänga på där. Det är 28 kapitel, så är det ett kapitel om dagen i 4 veckor. Utmaning nummer 3. Engagera dig i något nytt för Jesus den här hösten. Gå med eller starta en husgrupp. Fredags, söndags, källaren. Vårt barn- och ungdomsarbete behöver människor som kommer med händer och fötter och engagemang och lägger tid. Du kan koka kaffe eller på att säga kanske fel, men du kan bre mackor och göra en jättestor tjänst. Men du kan också vara mitt där bland barnen och ge dem Jesus. Och bland ungdomarna och ge dem Jesus. Och vara där. Second hand behöver mycket händer och mycket fötter och mycket hjärtan som hjälper till. På många olika sätt. I veckorna så behöver vi kafépersonal. Och där handlar det om att koka kaffe. Och bre mackor. Och bara vara vänlig mot kunder som kommer. Och sprida den där goda doften av nybakat bröd. Fick jag höra av chefen förra gången jag stod där att vi skulle ha på lite mer. Men det gör vi bättre nästa gång. Jag lovar. Men det behövs. Det är ett sätt liksom också att gå ut ur soffan och brinna för Jesus, att göra någonting för honom. Det var 3 utmaningar. 3 inbjudningar. 1. Idag kan du bli frälst. Idag kan du ta beslutet att bli en kristen. Idag kan du ta också ett beslut att ja, jag är frälst, men jag har inte låtit döpa mig i vatten. Vi kommer att ha dopförrättning här ganska så snart. Vi har inte bestämt datum än, men det blir nog början på oktober. Kommer vi ha dopförrättning här? Då kan du anmäla dig till dop. Utmaningen eller inbjudan nummer 2, att överlåta ditt liv till Jesus. Kanske är det någonting du behöver göra upp med. Kanske är det någonting du behöver lägga till rätta. Gör då det. Gå inte och bär på massor med sura grejer, oförrätter, sår, bitterhet, besvikelse, helt i onödan. Jag lovar, bitterhet, besvikelse kommer definitivt att släcka lågan i ditt liv. Det går inte att vara bitter och besviken och samtidigt brinna för Jesus. Finns ingen chans. Finns ingen chans. Men när elden får tag i den där bitterheten och besvikelsen och Guds kärlek får smälta ner dig, amen, då blir det en ändrad ton i ditt liv. Inbjudan nummer 3. Du kan bli döpt i den helige ande här idag i den här gudstjänsten. Pingstfolk, kära pingstfolk, vi i Pingstkyrkan, vi behöver uppleva dopet i den helige ande. Med åtföljande tecken att tala i nya tungor och profetera. Det behöver låta som i popcorngrytan, ni vet va? Det börjar poppa lite och sen poppar det lite mer för att värmen är där. Eller hur? Det är oftast för tyst i vår kyrka.